Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Lär mig se på dig, o Jesus, hur det skiftar än hos mig. Säg mig du att fridsförbundet, det står evigt fast hos dig. Lär mig se på dig, o Jesus, ty då säker blir min gång. Hjärtat sträcker sig mot hemmet, bortom tidens nöd och tvång. Ja, Herre, kom och förklara ditt ord, sänd din helige ande för att upplysa, så att vi lär oss känna den rätta vägen till himlen och får kraft att vandra på den. Amen. Predikotexten är den som vi redan hörde från Johannes evangeliet 16. Från och med vers 16. Där Jesus talar till sina lärjungar. Mötas och skiljas är livets gång. Det är en sång som är väldigt fin och sjungs i kör. Och den har också en annan rad. Skiljas och mötas är hoppets sång. Vi har väl alla på något sätt erfarenhet av hur det är att skiljas. Det kan vara från en kär familjemedlem eller vän. Vissa gånger är det väldigt svårt. En pappa reser till fjärran land för att förtjäna uppehälle för sin familj och kan vara borta i månader, kanske år. En ung man skiljs från sin fästmö. Han ska ut i krig. En ettåring gråter förtvivlat när hon ska skiljas från sin mamma vid dagis. Föräldrar står vid ett älskat barns kista. Jesus firade påskmåltid med sina lärjungar och höll i samband med det sitt långa avskedstal. Nästa dag skulle deras värld slås i spillror. Jesus, deras mästare, hade blivit kär för dem. Och nu skulle de se honom förnedras, skymfas, ända till döden på korset. Deras värld slås i spillror. Tänk hur deras sorg måste ha varit fruktansvärd. Så talar Jesus om en kort tid när lärjungarna inte ska se honom. Och sen ska de åter få se honom. Vad menar han med den här tiden? Jesus ger inget konkret svar på när lärjungarna frågar vad han menar. Men han hänvisar till någonting som idag på morsdagen är väldigt aktuellt. När en kvinna föder barn, då har hon besvär, då har hon smärta. Men när barnet är fött glömmer hon smärtan. Nu gläds hon över att ett barn har fötts till världen. Den bilden är känd, eller den förstår vi alla. Men den bilden kanske inte riktigt var följt klart för lärjungarna när de hörde den. Före vår text har Jesus också talat om att han ska gå till fadern, och det undrar också lärjungarna över. Vad menar han när han ska gå till fadern? Vi kan tänka oss två sätt att förstå de här orden av Jesus. De här orden om en kort tid. Sen ska ni få se mig igen. Den första är långfredag till påsk. Det var en kort tid. Den kan ha känts väldigt länge för lärjungarna som var utom sig i sin sorg. Men redan på påskdagens morgon skulle de få glädja sig. Det var bara en kort tid som de sörjde. Sen skulle Jesus komma till sina lärjungar några gånger innan han sen for till fadern, det som vi firar på Kristi himmelsfärdsdag. Det andra sättet att förstå det här är tiden tills Jesus kommer tillbaka. Innan Jesus for upp till himlen lovade han komma tillbaka. Så gjorde också änglarna som talade till lärjungarna efter att Jesus hade farit upp. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det här har den kristna kyrkan alltid väntat på. Och den tiden brukar betecknas som en kort tid, fast den har varit i 2000 år redan. Vi sjunger ju också om det här i en kär psalm. Om en kort liten tid ska vi mötas på himlens strand. Den här tiden kännetecknas av mycket möda, sorg och bedrövelse. Men den glädjen som väntar när han kommer tillbaka ska ingen ta ifrån oss. Då ska vi inte mera märka och minnas smärtan som har ansatt oss. Och våndan så som kvinnan hade glömt smärtan inför barnafödandet. Vi ska nu här koncentrera oss på den andra betydelsen av det här. Alltså den här tiden från idag tills Jesus kommer tillbaka. Vi ska se hur längtan efter det himmelska hemmet kan hjälpa oss att utstå de mödor som vi har under väntetiden. Nu har ni det svårt, sa Jesus. Ja, visst så är det. Därför ska vi först betrakta ämnet den kristnes kors. Under livets svårigheter frågar vi vad som är meningen med det svåra, med lidande. Vi får aldrig något uttömmande svar på den frågan, men vi brukar ofta gå till Jobs bok. Och där får vi vissa antydningar. Vi ser nämligen det att det svåra som drabbade Jobb i två perioder, två repriser, det berodde på djävulen. Djävulen utbad sig rätt att slå Jobb med lidande. Han kallas åklagare på hebreiska Satan. Han kom inför Gud och lyckades utverka rätt att slå Jobb med svårt lidande. Gud sa, okej, du får ta ifrån honom hans ägodelar och hans familj, men du får inte komma åt honom själv. Så blev Jobb utan sin familj på en enda dag och utan alla sina ägodelar. Men Jobb talade inget ont mot Gud för det. Så kom djävulen en gång till inför Gud. Och så sa han, är det nog underligt att Jobb står fast vid sin tro när han själv har kommit undan? När han har upplevt bedrövelser med ägodelar, med familj, men inte själv. Okej, sa Gud, du får slå honom, men du måste skona hans liv. Du får inte ta bort hans liv. Där gick gränsen. Det här visar att det onda som utmynnar från djävulen inte har den fullkomliga makten. Inte har den yttersta makten, utan det är Gud som har den. Han tillåter, men till en viss gräns. När Jobb till slut bekände sin synd, sin hårdhet och sin otro inför Gud, då välsignade Gud honom med mera än han någonsin hade haft tidigare. Går vi till ordspråksboken får vi förklaringar till varför Gud låter sina barn prövas med nöd och lidande. I 3:11 läser vi, min son, förakta inte Herrens fostran och förarga dig inte när han tuktar dig, för den Herren älskar tuktar han, lika far den son som han har kär. Och längre fram i kapitel 12 förklarar han vidare, det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Orsaken till det här är vår natur, den som är ond. Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje, utan snarare till sorg. Men för den som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Numera har vår lagstiftning förbjudit kroppsaga, det som var helt det vanliga under biblisk tid. Men det finns fostran som inte betyder kroppsaga. Att sätta gränser. Att lära de unga Guds bud och han också vad Gud menar med sina bud. Hur han vill att vi ska befrämja livet i vårt samhälle och framförallt hur vi ska älska Gud över allting och sen också vår nästa som oss själva. Därför måste vi ha en lagstiftning som också sätter gränser på vad vi får göra. För att förhindra brott, för att främja lugn och ro i samhället. Och den kommer också med hot om straff om man inte lyder. Sådant vill vår onda natur inte tåla. Därför är det också jobbigt att fostra barn. Därför att också barnen har en egen vilja som inte vill det som föräldrarna vill. Eller kan se det goda med det. Då vi läser Gamla testamentet ser vi att det finns ett tydligt samband mellan välgång och andligt förfall. Det tydligaste exemplet är utan vidare kung Salomo. Han blev rikligen välsignad. Han fick pengar, han fick makt, vishet i överflöd. Men sen bröt han mot Guds bud. Han tog sig hustrur från hedniska folk. Och så kom hednisk avgudadyrkan in i hans hus. Och så deltog han i tillbedjan av de här gudarna vid sidan av sina hustrur. Det ledde till straff. Hans rike måste tas ifrån honom efter att han hade dött. Orsak till de här straffdomarna är inte att Gud vill ont mot sitt folk. Nej, Gud hade tänkt allt så bra. Hans folk skulle leva i välsignelse och lydnad för hans ord. Men folket följde inte Guds bud utan gick sin egen väg. Därför måste Gud straffa dem. Luther framställer det så paradoxalt att han ser plågor och svårigheter som bevis för att Gud inte har övergett oss. Medan ett lyckligt liv utan vedermödor skulle vara allvarligt. Ett tecken på att Gud är långt borta. Men det här ska inte fattas så att vi ska söka efter svårigheter i vårt liv. Det kommer nog minsann ändå på grund av vår onda natur. Då vi håller oss till Kristus följer korset utan att vi söker det. Se bara hur det gick för Petrus. Han som var så kavat svor på att inte förneka Jesus. Han skulle nog klara av att bära lidandet. Och så förnekade han Jesus 3 gånger. Och det gjorde han för att undkomma lidandet. Så här vill vårt kött slippa besvärligheter. Komma undan. Den smärta som Petrus upplevde när han såg Jesus på korset. Eller redan när han såg Jesus se på honom efter förnekelsen. Den vändes efter en kort tid till glädje. När han fick hälsningar från änglarna genom kvinnorna. Eller det var Jesus som hade skickat hälsningar och sagt: säg till mina lärjungar och särskilt till Petrus. Då fick han en hälsning och då blev han också upprättad med sitt fiskafänge några veckor efteråt. Föd mina lam. Jesus tog inte sin hand ifrån honom trots att han hade förnekat. Men det var en väldig bedrövelse. Tänk vad den bedrövelsen betydde för Petrus. När David föll för sina frestelser och syndade med Batseba mot hennes man Uria blev han hårt straffad. Han fick förlåtelse när han bekände inför profeten Natan. Men innan han gjorde det sa han så här: Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft rann bort som i sommarens torka. Och så fick han förlåtelse. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Det här läser vi i psalm 32. Men David blev ändå inte förskonad från en massa lidande och svårigheter som följde av hans synd. Han blev förnedrad och utlämnad till förföljelser från sitt eget hem. Våra synder har också konsekvenser. Vi får dras med många svårigheter som följd av synd. Att bekänna en offentlig synd kan leda till konsekvenser som kan betyda lidande och att man mister jordiska förmåner. Men det är ändå porten till glädje över att synderna är förlåtna. Vi behöver också bekänna våra hemliga synder så att vi får leva i ljuset både inför Gud och människor. Att bekänna inför en pastor brukar vi kalla bikt. Det är en förmån som vi har som vi inte ska glömma bort. Att bekänna och få direkt tillsägelse att synderna är förlåtna. Då får vi glädjas över de här orden. Dina synder är förlåtna. Jesus använder bilden av en barnaföderska där vi ser plågan och glädjen höra nära ihop. Där ligger betoningen på glädjen, som efter att plågan är borta fullständigt tar över handen. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Vi kan få uppleva en salig glädje när vi får ta till oss. Det stora är att Jesus har burit alla våra synder, att han har uppstått för att vi ska få del av den himmelska glädjen när den här korta tiden är slut. Vi kan också få känna stor glädje i gemenskapen med kristna vänner när vi gemensamt får lovsjunga Herren för hans stora välgärningar. Därför ska vi avsluta med: det bästa ligger framför oss. Den glädje som vi upplever här varar bara en kort tid. Den är mycket flyktig och ovaraktig. Däremot är den glädje som ligger framför oss evig. Kom ihåg vad Jesus sa. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta er glädje ifrån er. Genom hela Bibeln går det härliga budskapet om en tillvaro bortom döden. En tillvaro som är salig. Ett ord som vi inte annars väldigt mycket använder i vardagen. Då ska vi få leva med Herren och se honom ansikte mot ansikte i fullkomlig glädje. Vi får inte mycket kunskap om den tillvaron, men vi får veta att det ska vara långt utöver det vi kan be eller tänka. Rövaren på korset fick veta att han skulle få vara med Jesus i paradiset redan samma dag. Den stunden när han fick veta det genomled han och Jesus och den andra rövaren de värsta plågor som människor kan drabbas av. Men Jesus sa, du ska vara med mig i paradiset idag. Det var en kort tid. Paulus skriver i Rom 8, jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Vilka härliga ord. Alla våra anfäktelser som den onde ansätter oss med och den fostran som Gud låter oss få bära via krämpor och jordiska bedrövelser, de väger lätt när vi jämför dem med den salighet som Gud bereder åt oss i himlen. Tänk så många sköna psalmer och sånger vi har som uttrycker den här glädjen. Jag vill citera en vers från Lina Sandells sång ur det djupa mörkret när sorgen har slagit till. Så mörk är ej natt, så hård är ej nöd, att Jesus ej hjälpa förmå. Och snart får jag se min vän som han är och sjunga en gladare sång. När frigjord från allt som ängslar mig här, jag står inför honom en gång. Och då är han när och synes mig längre, ej fjärran. Det här grundar sig på den saliga sanningen att vi Jesus har dött från vår synd och uppstått med honom till ett nytt liv. Här på jorden sker det i tro. I himlen sker det med full åsyn. Förverkligat. Men det är lika verkligt redan här, fastän det är bara tron som ser det. Det är grundat på ett objektivt faktum att Jesus har lidit och dött för hela världens synder, också för dina och mina. Och att han har uppstått. Och ett andra objektivt faktum är att vi har blivit döpta till, in i honom och har fått del av honom personligen. Därför uppmanar oss Paulus, om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är här på jorden. Kära kristna vän, när du är mitt uppe i livets bedrövligheter, ska du vända bort blicken från dig själv. Se inte på det besvärliga, det svåra omkring oss. Lyft blicken och se på Jesus. Se vad han utstod för din skull. Och se att han vill ge dig den lycka som han gick till när han gick till Fadern. För att ta i bruk sin makt. Därför förmanar Paulus oss att ta nästa steg. Då ni nu har uppstått med Kristus. Och eftersom ni har er blick riktad mot himlen. Därför ska ni döda era begär, de som hör jorden till. Därför ska ni lägga bort vrede, häftighet och ondska. Därför ska ni klä er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Därför ska ni ha fördrag med varandra och förlåta varandra och låta Kristi frid regera era hjärtan. Och därför ska ni låta Kristi ord rikligt bo ibland er och göra allt i Herren Jesu namn och tacka Gud Fader genom honom. Och så får vi allt det här en härlig belöning. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Det kommer vi att tala mer om ett par veckor på bönsöndagen. Låt oss be. Lär mig se på dig, o Jesus, än en tid i tron, nu här. Tills jag i din faders rike ska få se dig som du är. Amen.